Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu är det väldigt nära, för snart är det 100 avsnitt i arkivet där vi har avsnitt som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är som vanligt Johanna Hulander, och det är jätteroligt när du hör av dig med dina önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inrednings_podden. Kom ihåg att prenumerera på podden också så att du inte missar några avsnitt, för då får du ju en notis när de släpps. Och ge gärna ett betyg och en recension. Men nu kommer veckans avsnitt. De drömde om en annan livsstil i ett annat land. Så för ett antal år sedan köpte de ett stort hus i en liten by i sydvästra Frankrike som de sedan renoverat till ett mycket populärt B&B för svenska resenärer. Deras inredningsstil inspirerar många, och drygt 40 000 personer följer det dagliga livet på La Bellevues Instagram-konto. Men att driva hotell under pandemin har varit en utmaning, och vi pratar om att hitta nya affärsidéer och hur de klarat av de här senaste åren. Välkommen till inredningspodden, Yvonne Tenninge.
Tack, så kul att få vara här hos dig.
Ja, jätteroligt. Du har precis kommit hem, du har landat nyss.
Igår.
Ja, Så därför sitter vi och äter kanelbullar idag.
Ja, du var en treat att komma hem och få svenskt vanligt kaffe, jättegod macka och kanelbulle.
Ja, och du, för de som inte känner till dig, så är ju du tillsammans med din... Är det sambo eller man?
Man,
Micke, ägare av ett lyxigt bed and breakfast, kan man väl säga. Mm. I södra, sydvästra Frankrike, Languedoc. I en by som heter Effies.
Neffies. Och vi har, vårt ställe heter La Bellevue, som betyder den vackra utsikten. Och när fransmän kommer hem till oss, då säger de så här: ah, men vi förstår precis La Bellevue, ja precis. För vi ser så där milsvitt ut över vinfälten. Och när det är så lite klara, krispiga dagar, då ser vi faktiskt Pyrenéerna som ligger en 20 mil bort.
Oj. Mm. Ah, men vi måste ju få höra, hur kommer det sig att du och Micke hur kom det sig att ni hamnade där?
Vi bodde, jag och min familj, i Spanien på somrarna och bilade alltid genom Frankrike, och gjorde det från jag var 6 till jag var 18. Men sen en vinter eller en höst så var mamma, pappa och jag i Paris. Och jag bodde så här längst upp i ett litet hotellrum med så här knakig trappa och med så här tygspända väggar. Och sen var det någon som spelade musettdragspel på gatan, och så bestämde jag mig 12 år gammal att den här stan ska jag bo i. Och så flyttade jag dit när jag var 19. Och så bodde jag där några år, träffade en fransman, och så bodde jag kvar där. Och sen så flyttade vi hem till Sverige, och sen gjorde jag slut med fransmannen. Men sen så tar livet fart med barn och karriär och jobb. Men har alltid rest mycket i Frankrike, och också alltid sagt att jag ska flytta tillbaka till Frankrike. Och så, jag menar, du vet, när barnen blir stora, jag träffade Micke. Vi jobbade alldeles för mycket, vi hade bägge två liksom chefsjobb och jobbade jämt. Och kände bara, men ska vi vara så här? Vi har aldrig tid att ses. Så. Och så var vi nere i Frankrike en sommar, och så Micke blev jätteförtjust. Och så sa vi, ska vi köpa sommarhus eller ska vi flytta? Vad ska vi göra om vi flyttar? Och så var jag mellan jobb, och så kände jag bara, men nu måste jag göra något. Och så, ja, vi hade tittat på jättemycket hus i och för sig. Men helt plötsligt en dag sa vi så här, nej, vi flyttar heltid. Vi startar ett bed and breakfast. Och då började vi titta på lite olika byar, men kom alltid tillbaka till Neffies, för det är en väldigt speciell liten by faktiskt.
Och då jobbade Micke som rektor. Och du var lite med,
jag hade jobbat som generalsekreterare för scouterna och hade ingen lust att gå tillbaka till reklambyråvärlden som jag kom ifrån, och jobbade med kommunikation precis som du egentligen. Och innan man tar ett nytt sånt där engagerat uppdrag, så kände jag att jag måste göra någonting annat emellan. Så jag trodde nog från början att vi skulle göra det här bara kanske ett par år. Och nu har det gått 7.
Ja. Och då hade ni ju barn från olika håll. Så att då valde ni att du flyttade ner först.
Ja, dels för att vi inte vågade släppa bägge jobben. För man visste ju inte hur det där skulle funka. Jag hade ju aldrig gjort något liknande. Så jag visste ju inte om vi skulle bli fullbokade. Jag hade faktiskt tänkt att folk skulle säga nej till mig. Det här brukar jag inte berätta. Men i alla fall, jag hade 3 stycken goda vänner. 3 män som jag har liksom, känner både privat och i jobb. Och så tänkte jag så här, de har väldigt 3 olika inriktningar. Tänkte jag säga, jag frågar dem om vad de tycker. Och om de säger nej, då gör jag inte det här. Och där hade jag en av mina goda vänner som var chef på en bank och jobbade med företagsrådgivning. Och så hade jag en gammal kollega från reklambyråvärlden. Och sen hade jag en man som har bra position i näringslivet och som har varit lite så här mentor till mig. Tänkte jag, de där 3 kommer säga nej. Och det första jag frågade, det var då mannen på banken. Och så han var pappaledig och så kom jag ihåg, vi satt i hans matrum och så sa jag så här, det här är min liksom planering och budget och så. Jag tänkte så här, Niklas kommer säga, don't do it. Och Niklas bara, det här ser ju skitbra ut.
Jaha.
Det är klart du ska göra. Så alla 3 var så där, men det här kommer bli jättebra. Och då kände jag så här, men jag testar.
Ja.
Så.
Sa du det till Micke då? Att du hade
ja,
gjort det
och han är ju mera så där fantastisk. För han säger aldrig nej. Alltså inte ens till dyra klädinköp säger han nej till. Så. Han bara, ja det blir jättebra. Så då tänkte vi så här, jag åker ner och börjar och renovera. Och Micke kommer ner liksom inom 1 år.
För hur var statusen på huset som ni hade köpt?
Men det var... Men när vi köpte så sa jag till Micke så här, det kommer bli jättebra, vi bara städar ur lite och så lite färg så kommer det bli jättebra. Men när hon hade tagit ut sina möbler och när jag kom dit ner, jag fick en chock. För jag hade inte riktigt förstått att det var så mycket jobb faktiskt.
Men det var 250 kvadrat.
Ja, och takerna hängde och hade lossnat in i takerna. Och balkongen, den sluttade mer än en halv meter så den vågade man knappt gå ut på. Och allting var så där mintgrönt och ljusrosa och lila och... Men du vet, innan vi vågade släppa Mickes jobb och vi visste att det här bar. Och Mickes yngsta son var egentligen några år för ung för att Micke skulle lämna honom så långa perioder. Så det tog 3 år innan Micke flyttade ner. Så jag var ensam i 3 år där nere förutom att Micke var där på skollov.
Men du måste ju berätta i början, när du kom ner.
Ja, väl, alltså. Men jag flyttade ner i slutet på oktober 2014. Det var en höst med fullständig storm. Vi ligger ganska högt. Det var ösregn. Första natten var det, jag är jätteåskrädd. Första natten så åskade det oavbrutet i 7 timmar. Du vet, det var så här åskablixt.
Det var första natten du sov där.
Ja. Och så hade hon som städade åt kvinnan som ägde huset innan oss hade sagt så här, Joanna lämnar sin katt. Och han brukar ta sig in i huset. Och släpp inte in honom. Därför han kissar överallt. Och jag vet, stängde alla dörrar, låste alla dörrar. Och nog fasen mötte jag den där katten in i huset. Så, och då berättade en annan granne för mig, Alain då. Så här, välkommen till byn madame. Och det här är en gammal, vinfamilj som har ägt det här huset i 5 generationer. Och sist ut då så var det monsieur och madame Bolac. Som blev 95 och 97 år gamla och som inte var gifta och som var jättereligiösa och som hade det här huset. Så det fanns liksom inga barn. Och så dog monsieur Bolac, 97 år gammal, och så bodde den här madammen i deras sommarhus ett par byar bort. Men så kom hon tillbaka med sin nis och så bodde hon där och så ramlade hon i trappan och så dog hon. Och då säger Alain till mig så här, och alla vet ju hur det gick till. Alltså a.k.a. hon blev knuffad av nisen ner i trappan. Så när jag flyttade in den här stormen, åskan, blåsten och den här jäkla svarta katten som hela tiden tog sig in i huset. Då började jag ju tro att det var den här madammen som gick igen. Ja. Jag var ju så jävla åskrädd alltså. Och så rädd för det här spöket som jag trodde. Så jag då som, jag tände alla lampor i hela huset. Och sen som svensk då så öppnade jag alla fönsterluckor för jag ville ha in ljus. Men jag fattade ju inte att man stänger ju dem för att man slösar ju på energin i huset. Så när jag gick till bagan på morgonen så fick man så här 3 frågor. Så där, du vet, så här, första frågan var bonjour och hur mår ni? Så här, tack, det är bra. Så där. Och sen bara, hur går renoveringen? Så här, tack, det går bra. Och sen kom 3:e frågan, när kommer eran man tillbaka? För det alla tyckte var så konstigt att jag var där själv.
Ja.
Och sen en morgon så säger de så här, madam, jag måste bara fråga, jobbar ni dygnet runt? Och jag bara, nej. Nej, för vi undrar, för det lyser ju i ert hus dygnet runt.
Och det gäller att hitta ordet på franska för mörkrädd.
Ja, ja precis. Även alltså det, nu kan man ju skratta åt det, men ja, man var inte så tuff i början.
Men hur gick det till då med renoveringarna? Bara det att hitta hantverkare och få hjälp med
alltså,
taket?
Vi hade ju liksom ingen skottkärra med pengar när vi började. Så vi gjorde ju väldigt mycket själva. Vi hade en kille som hjälpte oss med att göra om några, eller göra några badrum. Och sen så spacklade han om de här taken. Och sen gjorde jag nästan allting själv. Jag slipade och spacklade och... Och det var ju en utmaning, för man visste ju inte, okej, vad heter spackel på franska? Och så googlar man upp det och sen, okej, vilken typ av affär säljer det? Och sen nästa fråga, vad finns en sån affär? Och så kommer man ner till affären så säger de så här, jag ska be få spackel. Och då pekar de på en hylla så här med 30 olika spackelsorter.
Ja.
Så men det, man klarade sig, men man fick hitta liksom, jag hittade ganska snabbt en så här yrkesbutik för målare. Så kunde man ta så här bilder på saker. Så här, hej, hur lagar jag den här stora sprickan? Vad behöver jag då?
Ja. Så, men... Var det en fördel att då när de hade förstått att du var själv där, men att du ändå hade en man som skulle komma? fick du mer, jag tänker på Frankrike har ju lite annat synsätt än Sverige. Fick du mer hjälp?
Inte för att jag var kvinna?
Ja.
Nej.
Så den synen hade de inte?
Nej,
stackars,
alltså man fick ju hjälp om man bad och folk var snälla och så. Det är lustigt att du säger det faktiskt. För Micke, när han är själv, när vi driver La Bellevue, då börjar gästerna hjälpa till mycket mer än när jag är själv på La Bellevue. Då börjar de så här duka av och plocka in i köket och så. Nej, men jag fick väldigt roliga förslag. Jag stod, det som är våran ateljé idag där nere, det var ju vintillverkningen. Där stod jag en dag och spraymålade möbler. Och alla i byn känner ju till liksom det här huset, för det var det största vinodlarhuset en gång i tiden. Så här, och det blir aldrig vårt hus, utan det blir ju Madame och Monsieur Bolacs hus är ju fortfarande. Så kommer det in en farbror där jag står där och målar, som är så här 80 plus med käpp. Så här, madame, ni bor i familjen Bolacs hus, här lekte jag som barn. Och vad ska ni göra med huset? Och så berättade han lite historier. Sådär. Och jag bara, nej men vi ska göra ett chambre de hot, som det heter på franska. Ja, vad trevligt. Och, är ni ensam? Så här, nej, jag har en man och han bor i Sverige. Så han jobbar fortfarande, han är på skolloven. Så madame är ensam i huset i långa perioder. Jag bara, ja. Nej men så bra. Då kan ni ju ta er en älskare i byn.
Nej men. Ja.
Ja.
Och han var 80.
Plus.
Ja, 80 plus. Mm. Ja, ja. Ja men det var ju, då blev man ju lite svarslös nästan.
Ja, jag tänkte så här, är du frivillig eller?
Ja, det blir väldigt mycket intressanta händelser som inträffar när man är själv så där.
Ja, alltså på ett sätt är det bra att vara själv i början. Eller på, ja, att man tvingas ju ut och lära känna folk och man tvingas ta hjälp och man tvingas att fråga och så. Vi har ju kommit in väldigt bra i byn och vi har ju från början umgåtts väldigt mycket med folk i byn så där. Vilket ju också gör, tänker jag, att man blir en del av samhället på ett annat sätt på flera olika. Så jag har ju varit med när vi hade val här för ett år sedan. Då valde vi motsvarande kommunfullmäktige och borgmästare. Då var jag ju med i en av de här politiska grupperna. Blev jag invald i.
Jättehäftigt.
Mm. Och Micke tränar barnen i byn i fotboll, fast han inte kan franska.
Nej, jag tänkte säga det. Du pratar ju franska
nu,
flytande. Måste man väl säga. Du
pratar, jag klarar mig i alla fall.
Men Micke då, han är inte flytande.
Nej, jag hade ju som sagt varit bott i Paris innan. Och Micke hade aldrig pratat franska och inte varit i Frankrike. Men vi har en lärare i byn som kommer en gång i veckan till oss. Och nu har vi kört det på Zoom då, sista året. Men så han har ju lärt sig betydligt mer än man kunde från början. Men det är jättekul när han har fotbollsträning med barnen. För på ett sätt är det bra, för barn lär ju språk på ett annat sätt. De säger till när man gör fel och så. Men du vet, i början så kunde, när de stod och snackade i en hörna så kunde han inte säga till dem så här, hallå, nu måste vi spela här, kom igen liksom. Utan då bara sa han så här, pas de conférence.
Ja, det var det han körde standardfrasen.
Ja.
Ja. Men du, vad sa, ni har ju 6 barn totalt.
Mm.
Vad sa de när ni bestämde att nej, men nu drar vi?
Jag tror mina barn var nog lite mer förberedda. Därför att jag har ju alltid pratat om att vi ska, eller att jag ska köpa hus i Frankrike, och vi har rest mycket i Frankrike och jag har släpat runt dem på husvisningar tidigare och så. Mickes barn var nog inte riktigt förberedda, för han hade ju aldrig pratat om Frankrike så. Och jag tror att vi har 2 pojkar var och varsin tjej. Och jag tror att våra tjejer i början var de som var mest undrande kring vad det var vi gjorde. Så. Men jag tror också att de har sett att vi mår bra. Att det funkar. De får jättegärna komma ner och vara där i liksom veckovis ibland om de vill det. Nu så har vi sista tiden haft möjlighet att åka hem lite mer än vad vi haft förut. Men det funkar jättebra faktiskt. Och alla barnen har hittat sin liksom plats i det här. Men det är klart att när det vanliga är ju inte att det är mamma och pappa som flyttar utomlands. Det vanliga är ju att de här tonåringarna och lite unga vuxna drar iväg runt världen. Inte att mamma och pappa gör det så. Jag har ju alltid ett litet dåligt samvete. För att det är jag som har lämnat barnen kvar i Sverige. Även fast mina barn säger att det inte är så. Men jag tycker samtidigt att man som förälder ska visa på att man ska våga ta steg och våga göra saker. Jag tror man också behöver vara en sån förebild.
Mm. Nu har ni bor i samma hus själva.
Mm.
Kan ni inte känna då att nu har ju ni skapat en plats för era båda? För liksom en stor familjen.
Precis. Och nu äntligen så har ju vi en egen våning eller en egen lägenhet. Förut bodde vi mitt i verksamheten, vilket var ju svårare. Svårare också när barnen kom ner, för man hade liksom inget privatliv.
Mm.
Nu kan ungarna komma när de vill och så har vi plats för dem. Och sen har vi liksom eget kök och eget, vi kan äta ihop och så. Jo, det blir ju en samlingsplats för hela stora familjen.
Mm. Jag tänkte på pandemin, pratade vi om innan här också. Det var ju liksom som ett svart hål. För ni har, som du sa, 98% svenska gäster. Mm. Men hur, också när man har gått igenom en sån här liksom extremt tuff period och klarat av det, för nu har ni ändå, ser ni ändå ljuset i tunneln.
Absolut.
Liksom. Vad känner du att ni har tagit med er från den här perioden?
Men när man går igenom en sån här tuff period så kokar ju livet ner till vad som är väsentligt. Och jag tänker att det viktigaste efter pandemin är ju att man har sina nära och kära i behåll. Jag har en mamma som är nästan 90 och Mickes föräldrar är också lite äldre och så. Och att ingen har blivit svårt sjuk och restsjuk och så. Det är ju det viktigaste såklart. Men om man ska tänka företagsmässigt, vad man tar med sig, det är ju klassiken. Man ska inte lägga alla ägg i en korg. Vi hade bara ett bed and breakfast med nästan bara svenskar. Och det är klart att man gör ju alltid någon sorts sån här, riskanalys när man gör eget företag. Vad kan gå snett? Vad behöver jag tänka på? Och det är klart att jag hade i huvudet, det finns en risk att man bara har en marknad, det vill säga svenskar. Men inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att ingen skulle, att man skulle stänga ner liksom en hel värld och ingen fick resa. Den fanns ju inte i riskanalysen. Så det var ju en sårbarhet som vi hade. Så den är så här, inte lägga alla ägg i en korg, tror jag.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ni startade ju upp någonting helt nytt förra året.
Alltså, vi bor ju i till ytan världens största vinområde. Man kallar ju också Languedoc för den nya världen i den gamla världen när det gäller vin. För det är också ett av världens absolut mest spännande vinområden.
Mm-hmm.
Man har gått ifrån att göra bordsviner som Languedoc var förut till att göra väldigt högkvalitativa, oftast också ekologiska eller biodynamiska eller naturviner. Så viner hos oss är en stor del av livet. Det är det folk livnär sig på, men också det är ju fantastiskt att upptäcka. Och alla våra gäster nästan gör vingårdsbesök. Och då brukar de vara hos oss och så får de besöka någon av våra vänner som är vinbönder. Som pratar väldigt bra engelska. Så får de en timme, två timmar där som de får gå runt och få veta allt. Och så får smaka alla viner. Och så flyger de flesta ner till oss. Och då har det varit ett problem så här, när de köper, hur ska de ta hem det? Och vi hade jobbat med ett annat företag som hjälpte oss med den delen tidigare. Men hade under lång tid pratat om att vi ville utveckla det här mer. Och när pandemin kom så kände vi att amen, nu gör vi det. Så att vi startade en vinexport till Sverige. Där vi jobbar bara lokalt med små oberoende vinbönder som gör allt ifrån ekologiskt till naturviner. Och det startade vi då juli förra året.
Och då beställer man och så kommer det hem till dörren?
Ja, så då... Vi har en väldigt enkelt förfarande, det vill säga mejla Micke, går det till. Bokar man hos oss så är det mejla Yvonne, och vill man köpa vin så är det mejla Micke. Och så har vi ett gäng vinbönder då som vi jobbar med jättebra viner. Och så kan man beställa minsta mängden i 6 flaskor. Så kan man mixa hur man vill mellan de här vingårdarna. Och så ingår frakt och tullavgifter och skatter och så. Och så får man det till ytterdörren på kvällen. Så oftast så kan man beställa på lördagen och så har man det på måndag, tisdagen.
I Sverige? Det är ju fantastiskt. Mm. Men vilken bra livlina det blev för er under pandemin.
Ja, alltså dels ekonomiskt, även om inte marginalen är speciellt hög sådär, på vin. Men, och så till viss del ekonomiskt, men framförallt mentalt. Att få fokusera på ett projekt som var roligt och positivt och som rullade framåt. Och istället för att fastna i att vi gick ifrån att vara fullbokade till att inte ha några bokningar alls.
Mm. Och sen måste man ju också säga med tanke på, vi ska prata lite om det. För att du har ju skapat en, du har ju... jättemånga följare på Instagram, ett jättestort konto där svenskar liksom vill uppleva den här franska stilen. För hela inredningsstilen på ert hotell kan vi väl säga är ju någonting som man bara känner, åh, men man vill ju uppleva det. Och, för det ser jag verkligen så där wow. Men du har ju liksom skapat en liten egen stil som du också har liksom jobbat med nu under pandemin att utveckla. Men kan du inte bara liksom, hur har du tänkt? För det är du som huvudsakligen har tänkt för, stått för hela den här inredningsbiten. Hur tänkte du när du började skapa det här huset?
Jag tror att varje hus har sin själ. Och jag tror, det kanske låter jätteflummigt, men jag tror man ska lyssna in huset. Vi har ju ett hus, nu är det ut. Vi har ett hus i Stockholm och det är ett nybyggt hus. Eller jag byggde det för 30 år sedan när barnen var små. Det är klart att känslan i det huset och stilen i det huset är ju en helt annan än vad det är liksom i huset i Frankrike. Så jag tror att varje hus eller lägenhet har sin själ som man behöver lyssna in. Jag har alltid varit väldigt förtjust i en epok i fransk inredning som heter Napoleon III. Och det visar ju sig då, det visste jag inte, men det här huset är byggt precis i den epoken. Så Jaha. Det är klart att tar man de möblerna så passar de ju liksom in i huset. Så. Och jag älskar att recycla. Det vill säga att göra om eller köpa gammalt. Jag tror att, eller tycker att de sakerna är besjälade på ett annat sätt. Så hela vår inredning är ju, vi hade inte med något från Sverige. Jag packade våran lilla Audi full med en symaskin och massa verktyg när vi flyttade ner. Så att allt nästan är ju köpt där nere. Så våra franska vänner när de kommer hem till oss, de brukar säga så här: det är så kul Yvonne, du bor mer franskt än vad vi gör.
Ja.
Men det är ju väldigt mycket franska antikviteter.
Ja, så du då, hur, när du var där nere då, började du åka runt på antikmarknader, ja, loppisar och... Alltså, med din Audi.
Du, ja, precis, så var det faktiskt. Du vet att när man har sånt där stort projekt som jag hade, 250 kvadratmeter kaos, och så är man själv. Om jag då skulle tänka så här, nu har jag 6 gästrum och jag ska slipa ner alla fönster och alla dörrar. För de, 5 av de gästrummen var spraymålade med en ganska tjock, kletig vit färg. Så man såg inte profilerna på dörrarna och på fönstren. Om jag ska tänka så här, nu ska jag slipa det här, då hade jag inte orkat, utan jag tog ett rum i taget. Så jag gjorde så att jag slipade, målade, renoverade ett rum i taget, och då hade jag så här huvudfokus på att skaffa möbler till det rummet. Så att jag besökte loppmarknader, kollade franska blocket, våran grannby är en guldgruva, vi har ett 50-tal antikaffär där, en av Frankrikes mest kända antikbyar. Så jag åkte runt och så hade jag så här huvudfokus på det rummet, men så ramlade man ju på så här, oj vilka snygga lampor, jag vet inte vad jag ska ha dem. Nej, men de köper vi. Så på så sätt liksom plockade jag ihop, tror jag, inredningen.
Men du har en speciell taktik när du går på antikmarknader.
Ja, precis. När jag går på så här stora, då vill jag vara där tidigt. När de öppnar. Och sen så tar jag här första vändan. Då man spanar vändan. Då behöver inte Micke vara med. Så då går jag bara runt så här och liksom, du vet, sveper med blicken över så här. Vad finns, och så köper man de uppenbara sakerna. Och så, jag har jättedåligt minne. Så då köper jag dem, betalar, och så frågar man, får hämta dem sen. Och så tar jag mobiltelefonen och så fotar jag liksom. För annars kommer inte jag ihåg vad jag köpt. Och sen nästa vända, det är då man liksom går runt och tittar på de här godbitarna som man inte upptäcker först liksom. Så då tar man ett långsammare varv. Så där. Det är då någonstans efter det sen som Micke kommer in i bilden.
Då får han säga sitt.
Ja, och då hittar han saker som han kanske vill ha. Men också då ibland är jag sådär lite, gud vad stor och tung den här. Hur ska vi få hem det där? Eller är det verkligen värt sitt pris? Eller sådär, när jag blir osäker, då får han följa med. Och han är ju oftast den som säger, det är klart du ska köpa. Och han har gjort några riktiga impulsköp som har varit våra bästa köp.
Åh. Ja, det man skulle ju vilja vara med dig på de här turerna runt.
Mm.
Det skulle vara väldigt kul.
Jag köper alltid alldeles för mycket antikt linne. Helt beroende av det.
Ja, men det måste vi prata om. För du har ju liksom, det här linnet ser ju fantastiskt ut. Nu sitter du med en väska som du har sytt själv. Att du syr har du sagt, men att du är så duktig på att sy, det ser man ju nu. Men hur det här franska tjocka linnet.
Mm.
Hur kom det sig att du hittade och blev så fascinerad av det?
Alltså jag har från början en textilutbildning. Tänkte att min ursprungsplan var att jag skulle bli designer i Paris.
Ja.
Mm. Okay. Hade en av mina bästa kompisar som var hockeyspelare. Som sa att han skulle bli hockeyproffs. Och jag bara, yeah right, sa jag till honom. Fanns inga hockeyproffs. Så ringde han en dag till mig och sa att han hade skrivit på för ett hockeylag. Och frågade när jag skulle dra till Paris. Vi hade liksom gjort en deal där. Och så jag bara kastade mig iväg till Paris. För det handlade om att vara först på plan liksom. Jag vann den matchen, kan jag säga. Så att jag har alltid gillat liksom textil och alltid gillat att sy. Jag är uppväxt med mamma som är gammal syfröken.
Ja.
Men det där tjocka linnet, det har verkligen en själ. Och det är tungt och outslitbart och användbart till allt. Så jag syr kläder, gardiner, överkast, väskor, kuddar, jag är växtfärgare. Jag har en tjej som gör lampskärmar av det. Nej, men det är så vackert.
Men är det vävt i, är det fransk vävt?
Ja. Det är det. Bredvid oss, inte så långt från oss, så finns det världens vackraste Instagramby. De har 47 invånare. Otroligt söt liten by med liksom murar omkring. Det var från början franska hovets linneväveri. Aha. Så där gjorde man allt liksom linne till franska hovet. Sen när man inte längre hade en kung i Frankrike så gjorde man tygerna till franska militären där. Så vägen som vi bor på var också liksom sidenvägen genom Europa. Det är därför som jeanstyg heter denim. Inte för att det heter denim utan för att det heter denim. Att det kommer från nim.
Jaha.
Så att det har varit, Frankrike har ju varit rätt stora på textil en gång i världen.
Men de här tygerna du köper nu, de är antika?
Ja. Ja. Oftast handvävda. Och jättestora vackra broderier. Alltså, du måste komma ner. Jag ska visa dig.
Jag måste komma ner. Men där hittar du en ny affärsidé också.
Ja, alltså dels så gör vi nu lampskärmar. Både i naturellt linne med det som jag växtfärgar som vi säljer. Sen så ska vi ta fram en liten klädkollektion. Där vi recyclar det här gamla linnet. Där jag har sytt några prototyper, några jackor och någon kavaj och några byxor och lite väskor och så. Och så ska vi ha en person som hjälper oss och liksom syr upp X av det. För jag hinner inte att göra det själv. Och då kommer vi jobba bara med det här recyclade linnet.
Mm, det är spännande. Mm. Det är jättekul att se. Men du, jag tänker på den här stilen som du har. Kan man säga fransmännen att men du som har en sån här svensk... Du sa innan att de tycker att du har en fransk. Men kan man se någon skillnad i inredningsstil mellan fransk och svensk?
Absolut. Alltså... Vi hade en fransk gäst här för ett tag sedan som blev överraskad av sin man. Och så hon trodde hon skulle komma till ett skandinaviskt hem när hon hörde att vi skulle till en svensk ägd chambre d'hôte. Så hon blev jätteförvånad att det var så franskt. Men den franska stilen som jag har, eller som vi har, det är ju inte den som våra franska vänner har liksom till vardags i sina hem så mycket. Utan vi har ju mitt sätt att tolka den franska stilen. Så... med mycket gamla och antika saker. Det gör ju att det blir väldigt franskt. Många fransmän har ju som du och jag har hemma i Sverige. Mera moderna svenska stilar. Så. Det finns mycket som är lika i den här genuint franska stilen. Förkärlek till naturfärger. Till linnefärgat. Till liksom olika, allt ifrån det till liksom mörkbrunt. Så. Sen så... Om man tittar idag på hur skillnaden är så är ju den svenska skandinaviska stilen mera avskalad. Medan den liksom franska stilen som finns ner hos oss idag, där använder man mycket, mycket starkare färger. Så cerise, rosa, skarp, grön kanske. Och sitter man på trender i Frankrike så har man mycket mer färg. Inredningen.
Mm. Så att egentligen så är det inte så känner du det att det är inte så mycket som skiljer förutom färgen?
Färgen skiljer mycket, men också att jag tycker fransmän är duktiga på att ta tillvara på nu börjar man bli det i Sverige också, men på gamla ärvda saker.
Mm.
Även i modemässigt. Vi har ju, jag vet inte om du har sett det, vi har ju min bästa franska väninna Kristin som jag kallar för Madame C. Vi har ju en del sån här live tillsammans på vårt Instagramkonto.
Ja, jättekul att se. Det måste ni som lyssnar titta på. Ni går igenom hela livet nästan.
Ja, då pratade vi om den här je ne sais quoi-stilen som fransyskor har. Då pratade vi just om så här fransyskors klädstil. Jag menar, de använder mycket, mycket mera gamla ärvda smycken. En blus från mormor, du vet så. Det kanske vi börjar göra mer i Sverige, men man är mera liksom mindre nyköp.
Hur ser, nu när ni ser ljuset i tunneln, hur ser den närmsta tiden ut?
Ja, det är så skönt för alla i samhället att vi ser ett ljus i tunneln. Inte bara för oss, men det är... Nu har vi hyfsat bra med gäster. Från mitten på augusti och säsongen ut är vi helt fullbokade. Vi ska göra ett bröllop i sommar. Åt ett par som ska gifta sig ner hos oss. Det ska bli jättespännande. Vi har massa spännande samarbeten som har legat lite och vilat under pandemin. Vi håller på att ta fram en parfym. Det är verkligen en dröm för mig att göra. Så vi jobbar med en så kallad näsa i Frankrike.
Ja, för det måste vi säga, för du är ju väldigt fascinerad av lavendel och du tvättar ju lakanen i lavendel.
Mm.
Det är lite udda. Så det här med doft måste vara en viktig del.
Lavendel, det slår jag ett sånt slag för. För lavendel är lugnande och desinficerande. Och, men vi sprayar alla våra lakan med lavendelolja. Och en av mina favoritvinbönder som heter Stefan. När vi var där första gången på besök var min dotter med. Och han har såna här blå Bradley Cooper-ögon. Så då säger min dotters pojkvän så här, Yvonne, ser du Bradley Cooper-ögonen? Och jag bara, ja, absolut. Vinet var jättegott. Och så är det ett biodynamiskt vin. Och så berättar han då om hur han gödslar det här med liksom sex olika blomsorter och sådär. Och sen så säger han så här, och sen brukar jag spraya mina vinfält med lavendel för det är bra för druvorna. Då ser Malin bara, där föll mamma.
Precis. Ja. Det blev det vinet.
Ja, det blev det vinet. Men som Malin sa så här, mina brorsor var de enda som kom till skolan på högstadiet och luktade lavendel. Så var det faktiskt, vi hade lavendel i alla skåpen, jag har skorpor. Men doft är viktigt.
Alltså doften kommer att ha en viss not av lavendel kan vi säga.
Absolut.
Ja. Nu, vi ska runda av och jag brukar ju avsluta med att fråga vem man skulle vilja lyssna på i den här podden i kommande avsnitt.
Får man säga två?
Ja, det får man. Det är svårt med franskan där bara.
Ja, nej, men de är svensktalande båda. Det finns en tjej och en kille, eller en man och en kvinna utanför Köpenhamn som har ett ställe som heter The Normans. Jag är jätteimponerad av Anna som är en otroligt inspirerande person när det gäller inredning och har 70 järn i elden. Så henne tycker du ska prata med. Sen har jag en väldigt kär vän som heter Ellen Dixdotter som idag är vd för Marlene Birger och också gör fantastiska bättre som heter Kapellen de Myr. Hon är en av de stilsäkraste tjejer jag känner men också en av de som har liksom en fingertoppkänsla. Men hon har gjort magiska förändringar med Marlene Birger. Så henne tror jag alla vill lyssna på.
Kul, då blir det alltså ta bil ner till Köpenhamn och sen vidare ner till er.
Ja, precis. Då finns ju båda i Köpenhamn. Ja. Ellen är i Köpenhamn och Anna är precis strax utanför. Och sen stannar du på vägen i Antwerpen. Och sen kille som har ett ställe som också bara har 5 rum som är fantastiskt. Och sen så nästan halvtid hos oss.
Ja, det låter toppen. Mm. Om man nu inte känner till ert konto på Instagram, vad heter det då?
Då heter det La Belle Vue Neffies. Men om man bara skriver in La Belle Vue så brukar det komma upp.
Ja, och där hittar man kontaktuppgifter till dig.
Där kan man mejla. Vi finns ju inte på några bokningssajter. Så tricket är att mejla yvonne@labellevue.se.
Ja, och mejlar man Micke så får man vin hem till dörren.
Ja, just det. Mejlar man mikael@labellevue.se då får man vin till dörren.
Tusen tack Yvonne.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Tack.
En podd från Aller Media.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.